Nettisivulla minä olen Erik Rengström.
Erik Rengström där med finska nyheterna.
Det här är P4 Göteborg.
Sveriges Radio.
Ja, så är det. Erika Lutberg heter jag som varit med dig och Fredrik Jarl i studion.
Ja, nej, men det kom en nyhet där det stod att Aqua-stjärnan är död. Stora sorgen, min bästa vän blev 50 år. Då tänkte jag, vänta lite, Aqua, I'm a Barbie Girl-bandet. När det visar sig att det är managern för Lene då som har gått bort.
Strax. P4 Extra.
Svea hovrätt fastställer morddomen mot 19-åringen som sköt småbarnspappan Mikael till döds förra året i Skärholmen. 19-åringen döms till 14 års fängelse. Det blir nikotinfritt på skolorna i Kungsbacka från och med i höst. För lärarna innebär det att man inte ens får snusa i lärarrummet. Och Oskar Lindros ger oss ny musik för första gången på 8 år. Och han säger att han är redo att göra stora saker.
Ekonyheter. Straffen för gängkriminella som begår brott ska kunna dubblas. Det föreslår regeringens särskilda utredare, rikspolischef Petra Lund, i den utredning som lämnades över till justitieminister Gunnar Strömmer idag. Bland förslagen finns också bland annat höjda maxstraff för flera brott, som till exempel synnerligen grov misshandel och flera sexualbrott. Vinsten för detaljhandelsföretaget ICA Sverige minskade med 28% under årets 4 första månader. Och enligt ICA-gruppens vd Nina Jönsson så beror det på pressade matpriser.
Ja, men vi investerar att hålla priserna nere, att inte föra vidare alla prisökningar. Och nu är det oerhört viktigt att vi fortsätter med det. Och nu har ju kronkursen förbättrats något och vi har också fallande producentpriser, så att det är oerhört viktigt att både vi och leverantörerna investerar i att hålla priserna nere.
Men ICA-gruppens vd vågar inte spå hur matpriserna kommer att utvecklas längre fram.
Det går inte att säga vad som händer under hösten. Det är för långt dit. Det är för turbulent omvärldsläge för att kunna ge en prognos.
Reporter Carl V. Andersson. Idag löper EUs frihandel med Ukraina ut och kvoter och tullar återinförs. Efter Rysslands fullskaliga invasion tog EU bort tullarna mot Ukraina för att stötta dem ekonomiskt. Men kritiken mot frihandeln har ökat, särskilt bland europeiska bönder som pressats av Ukrainas enorma jordbrukssektor. På Gazaremsan har flera nya israeliska attacker genomförts där flera civila och minst 2 medieanställda dödats. Dessutom har flera andra journalister skadats i en attack i Gazastad i närheten av Al-Ali-sjukhusets område. Det var Ekos nyheter, i studion Carina Galanou Ipsonius.
Radiosporten börjar med fotboll.
Bara dagar efter Champions League-finalen, med ett par veckor till klubblags-VM, lämnar succécoachen Simone Inzaghi fotbollslaget Inter för att ta över saudiska Al-Hilal. Inzaghi har skrivit på ett 2-årskontrakt med den saudiska klubben som enligt rapporter är värt mer än 20 miljoner euro per säsong.
Rapporterade Susanna Andrén. Mer fotboll.
Det är brist på domare hos över hälften av landets fotbollsförbund enligt en kartläggning som P4 Västmanland har gjort.
Det är väldigt hög belastning på många. Och det här beror ju dels på att de är för få, men också för att matcherna är så väldigt koncentrerade kring helgerna.
Freddy Engström, domarutvecklare på Svenska fotbollsförbundet. Samtliga fotbollsförbund har i P4 Västmanlands kartläggning fått besvara en enkät där flera förbund uppger att deras distriktsdomare, som alltså dömer upp till division 4 för herrar och division 2 för damer, slits ut och skadas på grund av att de får döma för många matcher. Bristen kan också leda till att matcher får dömas av en domare när det egentligen ska vara 3.
Det vi ser är ju att det leder till att man får skador, att man inte har tillräckligt med tid för återhämtning och träning. Men sen leder det också till att man helt enkelt väljer att lägga av, för att det finns väldigt få distrikt där det finns en möjlighet till mitt emellanting. Då blir det väldigt mycket uppdrag, för att det bes hela tiden om hjälp och att man ska ställa upp.
Reporter Pontus Nilsson, P4 Västmanland. Trav till sist. Stig H. Johansson, en av svensk travsports allra största, har drabbats av Alzheimer. Det berättar hans fru Karin på stiftelsen Alzheimer Lives hemsida. Förra året tackade Stig H. på Solvall efter en karriär som saknar motstycke inom svensk travsport. Han diagnostiserades med Alzheimer för flera år sedan och har nyligen flyttat in på ett särskilt boende alldeles nära hemmet. I studion är denna gång Mats Fagerström.
Sveriges Radio P4. I en direktsändning från Radiohuset i Stockholm. Här är Titti Schultz med P4 Extra.
Och hovrätten går inte med på 19-åringens berättelse utan fastställer domen på 14 år för mordet på Mikael i Skärholmen förra året. Det blir nikotinfritt i skolorna i Kungsbacka från och med i höst. Och för lärarna så innebär det att de får inte snusa under arbetstid, inte ens i lärarrummet. Och det här förbudet beror på nya riktlinjer i kommunen. Lite tidigare idag så pratade jag med Emma som är lärare på Campus Risbergska i Örebro. Emma, hon var på plats i skolan när den största skolskjutningen i Sverige någonsin ägde rum. Det här, det blev en väldigt stark berättelse som du får höra efter klockan 2. Och Oskar Lindros, han ger oss ny musik för första gången på 8 år. Jag säger tackar, tackar. Han berättar att han är sugen på att göra stora saker i sin artistkarriär. Oskar gör oss sällskap efter 1:30. Här är Ed Sheeran med en, ja, sin senaste hit helt enkelt. Precis så heter han nu, alltså Ed Sheeran. Välkommen till P4 Extra, ett P4 Extra som börjar faktiskt i Svea hovrätt som idag fastställde morddomen mot 19-åringen som sköt Mikael till döds förra året i Skärholmen. 19-åringen som vid brottstillfället var 17 år döms alltså till 14 års fängelse. Ekots kriminalreporter Kristin Holmberg, du har ju följt det här fallet och i hovrätten så har 19-åringen ändrat sin version om vad det var som hände där i gångtunneln när Mikael sköts till döds framför sin son. Vad menar 19-åringen ska ha hänt?
Ja, i tingsrätten sa han ju i princip ingenting egentligen. Men nu i hovrätten har han sagt att när Mikael och sonen körde igenom den här gångtunneln så ska han ha frågat Mikael för han ville köpa hasch. Och strax efteråt så kommer Mikael tillbaka då, och den berättelsen har vi ju hört. Det visste vi ju sedan tidigare att Mikael kom tillbaka till tunneln. Men där menar 19-åringen nu att Mikael ska ha blivit aggressiv och konfronterat 17-åringen som idag då är 19. Och att han går från att ha förnekat att han har skjutit honom till att han nu höll i ett vapen men har förklarat det, att det var fråga om en olyckshändelse och att de här skotten, ja, de gick av under ett slags handgemäng efter att Mikael då varit aggressiv och försökte ta vapnet från 19-åringen som han tagit fram för att Mikael inte ville gå därifrån. Så det är den nya versionen.
Okej. Du har ju pratat med hovrättslagman Erik Lindberg. Det gjorde du för bara en liten stund sedan. Vi ska lyssna på vad han sa.
Vi har kommit fram till detta beroende på att åklagaren har visat och gjort en grundlig och robust utredning helt enkelt. Och de nya uppgifterna som har lämnats i hovrätten, de har vi avfärdat som inte trovärdiga. Vi har bedömt att de är tillrättalagda för att anpassa sig till den utredning som ligger på bordet och att åklagaren då har helt enkelt motbevisat dem.
Det var alltså hovrättlagman Erik Lindberg. Och Kristin, går du att utveckla mer kring hur hovrätten har resonerat i den här domen? För att Erik Lindberg säger ju att de här nya uppgifterna är tillrättalagda.
Mm. Ja, både åklagare och målsägande beträdet har ju sagt att det här är ju så att säga en version som har kommit fram till eftersom tingsrätten dömde honom skyldig. Och då har man valt att komma med en förklaring. Och det har ju uppenbarligen hovrätten gått nu på. Hovrätten ser inte att det finns någon som helst rimlig förklaring till varför han först här i hovrätten säger att det här var en olyckshändelse. Och som man sa, så menar rätten att uppgifterna är motbevisade genom åklagarens bevisning. Så att det är uteslutet att de här skotten ska ha gått av misstag enligt hovrätten.
Och sen har vi det här med att till skillnad från tingsrätten så har försvaret nu i hovrätten åberopat den rättskemiska utredningen på Mikael. Vad visar den utredningen?
Ja, där framkommer att Mikael hade alkohol i urinen och i kroppen. I urinen hade han 1,6 promille alkohol. Det fanns också spår av THC från cannabis i blodet som skulle ha från en vecka innan dödsskjutningen då.
Och hur har försvaret valt att använda den här informationen i rättegången?
Ja, Mikael gick ju inte ifrån platsen och på något sätt så vill man få det till att det har med det att göra. Eller åtminstone att Mikael var aggressiv och backade inte när 19-åringen försökte få honom att gå därifrån. 19-åringen tog fram det här vapnet och riktade det mot Mikael och ska också ha slagit honom i huvudet enligt försvaret. Och ändå så går inte Mikael därifrån. Och på så sätt så menar ju försvaret då att det kan ha med det här att göra. Men hovrätten har inte bedömt att det på något sätt påverkar utfallet här. Och detta var ju redan känt i tingsrättsförhandlingen. Så det finns ju även med i den domen. Och hovrätten menar att det kanske kan... Ja, det kanske kan vara en förklaring till Mikaels beteende, men absolut ingenting annat.
Och vad händer i det här fallet nu?
Försvaret har redan bestämt sig för att överklaga till högsta domstolen. Jag pratade med advokat Harry Kärnen precis efter domen kom. Men för att de ska ta upp det så krävs ett så kallat prövningstillstånd. Det är ganska ovanligt, men det förekommer. Och det är oftast, ja, som huvudregel ifall man ska kunna få fram något prejudicerande. Så vi får väl se när överklagandet inkommer till högsta domstolen hur de resonerar.
Sen har ju också 19-åringen överklagat två domar för bland annat mordförsök på motrivaliserande gängmedlemmar. Det här dömdes han för i tingsrätten, alltså ett helt annat eller helt andra fall. Vad kan du berätta om det här?
Ja, hovrätten fastställer även de delarna. Alltså, den totala påföljden för den nu 19-åriga killen är att han får 14 års fängelse. Och det avser ju också de andra allvarliga brotten, som exempelvis försök till mord vid två tillfällen och också förberedelse till mord inom den här nätverkskriminaliteten. Och det straffet som han får då, det är ju det längsta som kan dömas ut för en person som var inte mindre, alltså under 18 vid tidpunkten för brotten.
Kristin Holmberg, kriminalreporter på Ekot. Tack för att du var med på P4 Extra.
Tack.
P4 Extra lyssnar vi nu på Molly Sandén. Tur i oturen. Jag ville ha magi, lite naiv romantik innan jag träffade dig. Jag kände instinktivt, det kommer alltid vara vi, men du förstörde mig. Vilken tur att jag gick på det, du fick mig förstå det. Hur man går från helvete då upp igen. Här är ett misstag, kalla meningen, eller tur i oturen. Jag är för ärlig, kalla slumpen, eller tur i oturen. Det var tur att du var fullkomligt sjuk, att du var skadad och störd, helt hänsynslös, helt värdelös. Ja, du var ett misstag, men det var meningen. Du var tur i oturen. Med hjärtat utanpå svävar jag runt i det blå. Inte det minsta rädd. Nu ser jag katastrofen. Höst blir det helt nikotinfritt på skolorna i Kungsbacka. Från och med i höst får lärarna inte ens snusa i lärarrummet under arbetstid. Förbudet beror på uppdaterade riktlinjer i kommunen. Som de här riktlinjerna klubbades igenom i maj. Och där har man nu inkluderat vitt snus och e-cigaretter i den tobaksfria policyn som har funnits sedan 2012. Jag säger välkommen Ronny Ripgården. Du är idrottslärare och ordförande för Sveriges lärare i Kungsbacka.
Ja, tack.
Hur reagerade du på det här beskedet?
Ja, vi i vår styrelse blev ganska förvånade över det här beslutet. Det måste jag nog säga. Så att vi kände nog inte riktigt till att det här var ett problem. Så att ja, vi är förvånade om jag ska summera det.
Mm. Och enligt nämnden för förskola och grundskola så har det ju funnits en nikotinfri policy sedan ja, länge, 2012 om jag förstod det rätt. Blir det egentligen någon större skillnad?
Ja, vi uppfattar nog inte att man har pratat så mycket om snus. Däremot så var ju rökning ganska aktuellt då för drygt 10 år sedan. Så att snusandet blev nytt för oss.
Jag vet ju att du är ju inte snusare själv, men vad har snusande lärare så att säga i din närhet sagt om de här nya riktlinjerna?
Ja, de kommentarer jag har fått där, de tycker väl att det är nästan ett... De förstår inte riktigt, de tycker nästan att det är ett intrång i deras integritet. Så allvarligt har någon uttryckt sig. De är väl ganska klara på att nej, men vi snusar kanske inte framför eleverna. Men när man gör det, när man inte har elevtid eller undervisningstid, så förstår man inte riktigt det här beslutet.
Samtidigt så vet väl de flesta av oss i alla fall att nikotin inte är hälsosamt. Kan det inte vara vettigt då att få bort det här från skolorna? Kan det finnas någon poäng?
Ja, men det är klart att vi förstår att det finns en hälsoaspekt i det här. Och vi är ju, välkomnar ju arbetsgivarens initiativ att erbjuda avvänjning för de som behöver det. Så att, det är klart att det finns en hälsoeffekt som är positiv. Så att det, men det är väl kanske tillvägagångssättet här som gör att lärare reagerar och att vi gör det lika så.
Men går det att se att det har funnits några problem kring det faktum att det finns snusande lärare på skolan?
Det är ingenting som vi har fått till oss någon gång att det skulle vara ett problem. Och, så att vi saknar ju lite underlag för... Hur stort är det här problemet? Och, för det är ju det påverkar ju rätt många medarbetare, och jag har ingen siffra på hur många som snusar, men för de som snusar så påverkar det ju. Men som sagt, vi har inget underlag och vet inte hur omfattningen, därav kanske också vår förvåning.
Ronny, stanna kvar, för att nu har jag också med mig Emanuel Forsell, moderat och ordförande för nämnden för förskola och grundskola i Kungsbacka. Välkommen till programmet.
Tack.
Hur kommer det sig att ni har klubbat igenom det här beslutet?
I grund och botten så handlar det om att vi har vägt barns rätt till en skolmiljö utan nikotin gentemot medarbetarnas rätt att snusa under arbetstid. Och då har vi landat i att barnens intresse i det här fallet väger tyngre.
Har du något som några reaktioner på det här beslutet?
Det har jag gjort. Jag har fått många reaktioner, både positiva och negativa.
Okej, hur låter de negativa? Vad argumenterar man för liksom, sin möjlighet att faktiskt få snusa under arbetstid?
Nej, men de negativa är ju framförallt från de som snusar eller möjligtvis röker. Och det ligger väl kanske i sakens natur att man då är negativ till den här typen av beslut. Och det kan jag köpa. Det är inte ensidigt positivt. Men samtidigt så lägger vi som skola och som samhälle mycket tid, energi och pengar på att undervisa om till exempel narkotika, alkohol och nikotin. Ska det vara trovärdigt, då är det också rimligt att våra medarbetare inte nyttjar produkterna på sin arbetstid.
Men lärare är ju vuxna människor. Ska de inte få avgöra själva om de ska få snusa eller inte? Och jag tänker, i det här fallet får man ju inte ens snusa i lärarrummet. Det verkar, om man hörde Ronny här så sa han att det var ju röster som sa att vi snusar ju aldrig inför eleverna, eller att det verkar som att man är villig att hålla sig ifrån det i alla fall.
Ja, riktlinjerna är tydliga med att det handlar om preparaten på arbetstid. Sen kan jag ju tycka att det är rimligt att man inte nyttjar snus överhuvudtaget i en skolmiljö, men det är min egen subjektiva uppfattning. Men jag tycker att det är en rimlig gränsdragning som vi har gjort.
Vad händer om man smygsnusar då?
Då tänker jag att man gör som när man till exempel röker för nära en skolgård. Man pratar med sin arbetsgivare och så löser man det.
Ronny, du är fortfarande med oss. När du hör Emanuel här, hur går dina tankar?
Det som väcker lite frågor, det här gäller ju inte alla som arbetar på skolan, utan de som är anställda i för- och grundskoleförvaltningen. De som är anställda av en annan förvaltning men som ändå arbetar på skolan, till exempel måltidspersonal eller lokalvård eller fastighetstekniker, de omfattas ju inte av samma riktlinje. Det tycker vi är lite märkligt från Sveriges lärare.
Det låter ju lite intressant, Emanuel, för det är ju elever som befinner sig, eller förlåt, anställda då, eller folk som jobbar på skolan som befinner sig i elevernas vardag.
Jag håller med om det. Och det finns både fördelar och nackdelar med svensk byråkrati. I det här fallet har vi som anställningsmyndighet ett mandat att reglera de som omfattas av vår verksamhet. Men till exempel en vaktmästare som är på skolan och som är anställd av någon annan har vi inte mandat att reglera. Men oavsett det kan jag någonstans tycka att sunt förnuft säger att man inte nyttjar de här produkterna i närheten av barn och elever oavsett.
Är detta klubbat? Är det liksom punkt på det här nu? Eller kan de snusande lärarna göra någonting för att få behålla snuset i lärarrummet?
Riktlinjerna är beslutade, men nästa steg är ju som alltid i skolan att respektive rektor ska skapa en handlingsplan för att implementera det här på just sin skola på ett sätt som är rimligt och som funkar i vardagen.
Vi kanske får tillfälle att följa upp det här. Emanuel Forsell, ordförande för nämnden för förskola och grundskola i Kungsbacka. Tack för att du var med på Extra.
Tack.
Tack också Ronny Ripgården som är idrottslärare och ordförande för Sveriges lärare i Kungsbacka för att du var med på Extra idag.
Mm. Tack så mycket.
Här lyssnar vi på Billy Idol, Hot in the City. It's hot in the night, lonely black and white on a hot summer night. Don't be afraid of the world we may hate on a hot summer night. 'Cause when a lonely, lovely walks by, yeah, you can see her look in her eye. I P4 Extra, här är Klara Klingenström och Björn Holmgren, samma gamla visa.
Världen där utanför mitt fönster, jag sitter fast i gamla mönster. Skriver om det som varit, alltid precis som vanligt. Du var bensin på mig. Du gör idag, för du är samma.
visa. Omöjlig att plisa. Skrivit för många sånger om dig och din jävla ånger.
Jag tror att det är 8 år sedan Oskar Lindros gav oss ny musik, men nu händer det och jag säger tackar, tackar. Han har också berättat att han är sugen på att göra stora saker i sin artistkarriär. Jag vill veta vad.
Klockan är 1:30, lokala nyheter från P4 Göteborg.
3 män åtalas efter julaftonsmordet där en 34-årig man dödades i ett hus i Hindås och senare hittades i baksätet på en brinnande bil på en badplats i Bollebygd. Enligt åtalet som väcktes under torsdagen är bakgrunden en påstådd skuld. 34-åringen och en annan man knackade på hos ett julfirande sällskap i Hindås. Männen var beväpnade med baseballträn för att driva in en skuld. En i huset började då skjuta mot männen och 34-åringen träffades i huvudet på nära håll och avled på platsen. Den andra lyckades fly. Därefter misstänker åklagaren att 2 av männen ska ha flyttat den döda mannen till en bil för att sedan tända eld på den. Polisen hittade kroppen i baksätet på bilen vid en bilbrand på en badplats i Bollebygd. Det misstänkta mordvapnet, en ombyggd tårgaspistol, hittades senare nedgrävd nära huset i Hindås efter att terrängen sökts av med metalldetektor. Spår på vapnet kunde kopplas till en misstänkte skytten. Han åtalas nu för mord, mordförsök och grovt gravfridsbrott. De 2 medåtalade är misstänkta för att ha hjälpt till att flytta kroppen och för att ha försökt skydda den misstänkte mördaren. Noam Bertling, P4 Sjuhärad.
Trots minskad hotbild gäller väskförbud på stora evenemang i Sverige. Då tar Håkan-fansen till ett udda knep.
Jag har snickarbrallor så det är mycket bra fickor. Och sen även när det regnar så kommer jag också ha en regnjacka.
Elio Sjöström kravlar sig ut ur tältet i närheten av Ullevi i Göteborg. Det är i väntan på Håkans första spelning. Hon har valt att köa i flera dagar inför konserten. Väskförbudet gör att hon tvingas tänka till kring prylar att ta med in.
Så verkligen krympa ner vad det är man verkligen behöver. Alltså det blir telefon, hemnycklar, öronproppar.
Även Nina Leoni kör till Håkan. Också hon planerar byxor med stora fickor.
När vi skulle på en annan konsert då hade jag alltså saker för 6 personer i de byxorna. Dock ramlade de ner till slut, men det var bara att knyta dem lite hårt så funkar det.
Karin Ivarsson, P4 Göteborg.
Nu fortsätter P4 Extra med Titti Schultz.
Oskar Lindros är här, välkommen.
Tack min vän.
Berätta, hur är läget idag?
Idag är en bra dag, det har varit den lugnaste dagen på flera månader. Mm. Och så får jag träffa dig, var här.
Ja, gullig du, och jag får träffa dig och alla lyssnarna är med.
Hej.
Det känns bra, exakt. Du är tillbaka med ny musik, i fredags fick vi den, låten Konstig.
Mm.
Hur har de här dagarna varit, vad har du fått för respons?
Den bästa jag kan minnas faktiskt, det har bara varit... Det har bara varit en period av flyt. Där det har varit lite konserter och sen släppet med det. Och så här bra saker som har radat upp sig och hänt senaste veckan som jag inte riktigt var beredd på.
Ge mig något exempel.
Vad kan det vara? Till exempel igår så vi har gjort en video till låten och då bara säger jag att den är så här adderad i en av världens största spellistor för videos.
Mm.
Internationellt, som heter så här International Hits. Det tyckte jag var ganska coolt. Bredvid massa liksom amerikanska idoler.
Mm.
En låt på svenska. Så det är sådana där grejer som hänt på sista tiden som jag inte var beredd på.
Kul! Mm. Du har också sagt att du är sugen på att göra stora saker i din artistkarriär.
Varför sa jag det?
Ja.
Alltså, varför sa
det är
jag
för att jag ska bli så här nyfiken som jag är nu. Fundera på vad du tänker svara på det. För vi börjar med att lyssna på den här låten Konstig, så alla vet vad det är vi snackar om helt enkelt. Här är den, Oskar Lindros nya singel.
sorgligt. Vem tror jag? Tänker jag dig någonting? På att du skrek sist, för det var patetiskt. Jag är inte så patetisk. I'm the shit now, honey. Tror du ens jag minns varje dröm slog in? Om du vore kvar i min vore jag var. Tror du jag är konstig?
Musik med Oskar Lindros, det där var alltså konstig. Och mitt emot så sitter han, artisten, låtskrivaren och producenten Oskar Lindros. Och under den här låten så sa du att du, på något sätt kände jag att det var en bikt som kom här. När du sa att det här med att du är redo att göra stora saker nu i din artistkarriär. Du är inte riktigt bottnat i det.
Gud vad jag inte bottnat i. När har jag sagt det?
Men om du skulle dra till med något då?
Just nu är det många som säger men vad ska du göra, vad ska du liksom, nästa spelning, att man borde boka någon stor lokal att spela på. Men det vill jag liksom, där känner jag inte att jag är just nu den här veckan.
Nej.
För det är så många som gör det och så fyller de hälften liksom. Så att jag faktiskt, det ärliga svaret är att nu ska jag försöka skriva den låt som ska komma efter den här. Tänkte jag göra i början av nästa vecka.
Ja, okej. Okay.
Och så mitt ärliga svar är så här, jag kan uppleva just nu när man översköljs av så mycket musik att det är inte ofta som en svensk låt får göra ett riktigt avtryck och att man kan träffa sin långväga släkting och den också har hört låten. Mm. Så att jag menar, jag kommer inte runt det, att för mig är det stora saker att göra små så här, kulturella avtryck med musik. Och det är inte lätt just nu. Och,
men det ska hända nästa vecka alltså?
Det behöver hända måndag, tisdag, onsdag nästa vecka.
Alltså det där skulle vara livets press på mig. Titta, du behöver skriva en låt.
Men jag har liksom,
du har övat lite.
Jag har tusentals skisser att välja mellan och utgå från. Så.
Det lät ju plötsligt jättelätt. Mm. Vad vill du säga om konstig då?
Nej, men jag gillar den mycket av massa anledningar. Men dels är den väldigt färsk. Jag tror att jag skissade upp den för 6 veckor sedan kanske, första tonen till den. Så det har gått väldigt snabbt. Vad jag kan säga om själva texten och låten är väl att så här, jag letar efter små uppfinningar liksom, eftersom jag gör så mycket musik, så försöker jag göra mina egna små uppfinningar som är uppfinningar för mig själv. Inte att de är uppfinningar som ingen annan har gjort, men för mig själv. Sådär. Och då handlar det mycket om vad är det för tempo i kombination med harmonik och sådär. Och textmässigt så gillar jag att vara motsägelsefull och lite tragisk faktiskt. Det är där jag trivs som bäst, känner att jag når fram.
Det känns inte som att du är på en tragisk plats. Intrycket är att du mår ganska bra.
Jag mår faktiskt oerhört bra. Bättre än jag kan minnas på väldigt många år. Men det kanske är därför som det känns, som det kommer lätt att skriva trasig musik typ.
Härligt. Så, men konstig då, säger den egentligen någonting om vad du är idag?
Men det är det att alla vi bär omkring en massa personligheter och känslor samtidigt. Jag tycker nästan det är överreklamerat det här med liksom den ytligt bra perioden eller ytligt dåliga perioden. Att, det finns ju ett inre liv som pågår hela tiden. Det är nästan oberoende av om det har gått bra för den nya låten eller bra på jobbet eller liksom ens unga har tagit studenten eller vad det än kan vara. Så att, det jag vill göra i min musik är mycket, är ju helt enkelt att prata om det inre livet, och det är ju ständigt närvarande genom alla perioder.
Måste ju prata om den här musikvideon, du har redan nämnt den. Det finns en video i svartvitt och där har Gustav Lind, svensk superskådis, huvudrollen, och han har också regisserat den, liksom skapat den här utifrån din låt tillsammans med dig. Var det där du lade in något?
Så lite som möjligt.
Men för jag har ju naturligtvis sett den. Den finns ju att liksom leta upp på nätet om man blir nyfiken, och det tycker jag man ska vara. Men alltså, vad har hänt med er två? Det måste ju vara årets bromance.
Det är ju ett läskigt ord, men det är enda träffande beskrivningen, inser jag nu. Det är coolt att man kan liksom få så nya nära vänner när man är i 40-årsåldern, tycker jag. Så från att vi egentligen träffades första gången och fram tills idag, liksom, vi hörs hela tiden, så har vi väldigt stort utbyte av varandra. Mycket värme och liksom pepp, typ. Och ska till och med på hans 30-årsfest imorgon kväll.
Ja, kul.
Så nu laddar vi för det.
Men hur kom det sig liksom att ni hittade varandra? För visst var han som tog första steget, så att säga, in i detta vackra.
Ja, jag är inte så bra på att söka upp kontakt, kan jag säga, generellt. Och här var det frågan om en kille som jag kände ytligt och som hade mitt nummer. Och han textade mig och sa så här: får skådisen Gustav Lind höra av sig till dig? Och så gjorde han det, Gustav. Jag blev chockad, min tjej blev ännu mer chockad. Hon tycker att han är så... Ja, hon jobbar med film, min tjej. Och sen träffades jag och Gustav, och han sa väldigt vackra saker till mig om vad min musik hade betytt för honom. Och det var det som var anledningen till att han ville träffas. Men så, du vet, märkte vi direkt att oj, vad mycket vi hade pratat om, och oj, vad vi tänker kring konst liknande liksom. Och då sa vi samtidigt, ska vi inte göra något ihop? Och sen blev han helt manisk kring att göra någonting till min musik. Han hade en titel som var konstig, men han hade inte hört någon låt. Och han såg allt framför sig och vad han ville gestalta. Och han har jobbat varje dag sedan dess med det, fram tills nu. Och nu är det dags för honom att plugga lite Hamlet-repliker, tror jag.
Gör något annat nu, Gustav. Men du, är du helt 100% nöjd med det han skapade?
Jag tycker det är... Jag kan nog inte komma på något i min 20 år långa karriär som jag är mer nöjd med än den videon, faktiskt. Det var en av producenterna till filmen, kallade det för hantverk på hantverk. Att liksom... Det jag är intresserad av är mitt hantverk, som är musik. Liksom. Det är det jag ägnar mig åt. Själva hantverket egentligen. Mm. Jag ser mig som en hantverkare.
Och så kom han och jobbade på samma
sätt. Och så la han sitt hantverk och nörderi på det. Och då tyckte jag 1+1 faktiskt blev 3.
Mm. Det är vackert att två nördar har hittat varandra.
Verkligen.
Det är ju faktiskt ett nytt album på gång.
Ja.
Men kommer det bli så här att du släpper, som det här är väldigt modernt. Mm. Man släpper en låt lite här och där när man har den, men sen rätt vad det är så blir det en platta. Är det den planen du har?
Min plan är att låta min publik som jag har, de som liksom lyssnar mest på mig, som kanske går på konserter med mig, att låta dem vara med i utvecklingen av albumet. För att album är inte färdigt förrän det är färdigt. Jag har jobbat, jag ska inte ens kalla det för jobba, jag har gjort låtar till det här albumet i 7 år. Mm. Så att jag har mycket musik och jag vill liksom att min publik ska vara med och tycka och tänka. Så jag gillar att uppträda med osläppta låtar. Och där tycker jag att det får lite mer liv och nerv än att bara släppa 5 singlar och sen album. Mm. Liksom.
Och du har ju liksom redan börjat fuska med en turné. Det ska vi återkomma till. Mm. Men jag tänkte vi ska lyssna lite. Och jag kan säga att det här blev nästan bråk på vår redaktion idag. Vilken Oskar Linnros låt ska vi spela mer?
För att ni hatade alla? Eller för...
Nej, för att alla hade liksom jättestarka känslor för väldigt många olika. Okay. Så då klev jag in till slut och bestämde. Så nu blir det Från balkongen med Oskar Linnros.
20 rader hus mot samma grå. Juni sky skymmer stadens ljus härifrån. Man kan bara se fram till bron. Bara fram till bron, bara andetag och ljudet från station. Men än finns hopp, än finns tid. Större än vi är, nu lär vi aldrig bli. Vi kan dra, sno en bil. Du är fri. Varje gård är en möjlighet. Thank you.
2013 tror jag den här kom. Tror du det stämmer?
Det skulle nog kunna stämma ganska bra.
Ja. Men Oskar Lindros är det som är här. Du har ju skrivit så mycket musik till andra artister också. Finns det någon låt som du känner så här, den där skulle jag inte ha gett bort?
Det har ju aldrig varit så att jag har suttit i ett hörn och gjort hela låten och sen har någon bara spelat in den. Utan det är ju alltid ett samarbete. Liksom, speciellt när man har så mycket musik som jag har på datorn. Liksom, jag gör en låt om dagen typ. Då blir det ju artisten som gör den nästan är mer värd än själva skissen, själva låten. Så att, nej, den tanken har aldrig slagit mig. Däremot så finns det ju låtar som jag liksom lyssnar mer och mindre på. Så till exempel låten 17 år med Veronica Maggio. Jag kan inte säga att jag sitter och lyssnar på den liksom en gång i veckan, men den gillar jag väldigt mycket. Så den brukar jag framträda när jag har konsert.
Ja, då tar du den liksom.
Då tar jag den.
Ja, gör du rätt i. När du hör en låt som, här var det ju från balkongen, slår det an något i dig? Tänker du, vad då? Då kändes det så där.
Alltså, i och med att jag lever och andas livemusik och leder ett band liksom, och alltid har gjort det, men, och försöker hjälpa dem att orkestrera hur vi ska spela det, så är till exempel den här låten en låt som jag har omarbetat live nu och bytt tonart på. Så, här, så att även om låten finns och jag kan träffa folk som har en från balkongen tatuering, så är det, för mig är den fortfarande work in progress. Jag är inte klar med den låten.
Liksom. Kul! Men, alltså, jag tror att det är 4 år sedan som du gästade P4 Extra senast. Då pratade du med min kollega Erik. Och då berättade du att du jobbade ju inte som artist längre.
Nej.
Varför har du ändrat dig?
För att jag har tid nu. Och för att jag kände att jag hade energi och att jag kände att jag var själv liksom så här, var beredd på det. Och framförallt så handlar det om, tycker jag, om att sträcka upp handen när man har någonting att säga, typ. Faktiskt så enkelt är det. Det kan låta som så här, en lite prätt och grej att säga, men i slutändan så handlar det om att när jag känner att jag har någonting att bjuda på att säga och något intressant musikaliskt, då kommer det, tror jag också, att det kommer gå bättre än om jag bara håller mig aktuell hela tiden. Liksom. Så jag har, summeringen är att jag har fått 2 barn och jag har lagt jättemycket tid och kärlek på Daniela Ratana som är signad till mitt skivbolag. Så jag har haft på ett sätt 3 människor som har varit viktigare än mig.
Men, och ditt samarbete med Daniela kan vi väl nämna, för att du har ju varit så otroligt engagerad. Det är ju liksom inte bara så att ni har skapat musiken, du har liksom funnits där med artisteriet och det formspråket. Och, alltså, är det vanligt att man jobbar så med en av sina artister?
Jag kan säga att jag har initierat det och jag har liksom var med i födelsen av hennes karriär. Som tur var så har ju hon utvecklats till en av, tycker jag, Sveriges bästa artister och är ju mycket mer självständig nu. Så om vi hördes 2 gånger om dagen förut så behöver vi inte höras.
Sist hon var här så sa hon att hon ångrade allt hon hade sagt om sig själv. Hon ångrar jättemycket att hon har delat så mycket och varit så öppen med olika sorters måenden och liksom på olika platser på skalan och sådär. Hur mycket tänker du på vad du vill dela och inte?
Faktiskt har det varit, jag svarar på det genom att säga att där har jag haft en roll som någon form av så här mentorsroll kanske, eller bara i och med att jag är äldre. Och där, till exempel så skrev jag en låt som heter Where Strippers Go To Die, som handlade om just det, till henne. Så att tack vare henne så har jag reflekterat mycket kring det. Liksom hur mycket man delar av sitt privatliv och ja, kanske hur mycket man syns och sådär.
Låt mig kasta mig över en fråga om just privatlivet. 2 barn, som du ju själv säger, de är fortfarande ganska små. Båda är väl ensiffriga fortfarande?
Precis.
Ja. Men nu då, när du har de här 2, och hur kommer familjelivet att se ut när du ska satsa på artisteriet igen?
Det är det som också gör att jag liksom kan göra det här med sån lust, är att jag känner att jag inte liksom begränsar min tjej genom att göra det här. Och hade jag liksom gått in i en sån här fas för 3 år sedan, då hade jag gjort det. Och nu kan vi båda liksom, nu är vi på en punkt där vi kan ta hand om barnen själva och ha en bra kväll eller ta hand om dem i flera dagar själva. Mm. Och så har liksom inte livet sett ut tidigare. Och då vill inte jag vara frånvarande, tror jag. Så, mm. så att nu funkar familjelivet väldigt bra.
Men visst har ni varit väldigt uppmärksamma på det där? Att ingens karriär ska behöva stå tillbaka för den andres?
Ja, och det brukar jag ge som svar när folk säger, men vad har du varit 7-8 år? Då kan man, då vill jag liksom kasta tillbaka det på, ja men i en modern jämställd relation, då är det väl ganska självklart att man är föräldraledig ganska länge. Bara det gör ju att man inte kan släppa eller göra ett album. Mm. Och får man 2 barn så är man det 2 gånger och så vidare. Så att vårt liv går väldigt mycket ut på att min tjej Nina, hon ska hinna rida, för det mår hon bra av, och jag ska hinna jobba med musik, för det mår jag bra av.
Ja, okej. Okay. Mm. Men ni verkar ju lyckas få till någonting där. Men sen förutsätter jag att ni är mänskliga, att det klappar ihop ibland. Säg att det är så.
Väldigt, väldigt mycket. Men just runt det här släppet och den här turnén som jag precis avslutat, så har det varit ganska skönt för dem att slippa mig några helger faktiskt.
Så. Har de fattat att du är stjärna?
Absolut inte. De har varit mycket i min studio och jag har gett dem instrument och liksom påslagna mikrofoner. Men de är inte intresserade av det så som det brukar vara. Och jag tror inte att deras liksom kompisar heller har riktigt någon koll på det.
Nej.
Nej.
Sjunger man inte dina låtar på förskolan?
Alltså igår på förskolan sa de faktiskt, du förlåt om jag är oprofessionell, men jag, den här nya konst, det, alltså jag och min man, liksom, du vet.
Alltså
då bröt de, vad säger man, rev den fjärde väggen.
Ja, okej.
Okay. För första gången. Men nej, men jag, det är lite
kyrk. De låtsades om att de visste vad du jobbar med.
Ja, nej, men exakt. Nej, men jag håller mitt liv, det är ganska mycket kyrk och stat, att jag håller det avdelat så, liksom.
Underbar liknelse också. Mm. Sommaren då, du säger att du avslutat en turné, men för de som liksom sprattlar till nu då, när Konstig har kommit, vad ger du till dem?
Jo, men jag gör en sen sommarturné som jag är jättepeppad på. Så vi sjösatte med 4 spelningar här som avslutades, vad var det, typ förra eller förra helgen. Och sen så är det första spelningen för sommaren så sent som 26 juli. Så kan man gå in och googla om man är intresserad av att se något, så åker jag runt i Sverige och gör väl, kan det vara 8-9 festivaler och lite större grejer typ.
Jag tänkte avslutningsvis bara uppmana alla att ring inte Oskar Lindros måndag, tisdag eller onsdag. Han har ett jobb att
just
göra.
Just det, jag ska göra en klassiker.
Ja, just det, du ska göra en klassiker också. Kul! Det var jätteroligt att se dig igen och tack för att det liksom börjar hända grejer som vi får lyssna på.
Tack för att du bryr dig.
Nu ska vi lyssna på någon helt annan. Oskar Lindros, tack för idag.
Tack.
Det här är Benjamin Ingrosso. Låten heter Angela.
Me love you blind, heaven.
Efter ekonyheterna som kommer strax med Johan Westerberg så träffar du Emma som är lärare på Campus Risbergska i Örebro. Hon var på plats i skolan när den största skolskjutningen i Sverige någonsin ägde rum och hon berättar sin historia. Men nu slår klockan 2.
Ekot. Regeringen har beslutat att en antibiotikafabrik i Strängnäs ska köpas därför att säkerställa tillgången på viktiga läkemedel i Sverige vid krissituationer. Där uppger socialminister Jakob Forssmed och ministern för civilt försvar Carl-Oskar Bolin. Och statligt ägda apotek, produktion och laboratorier ska därför få ett kapitaltillskott på 700 miljoner kronor för att kunna köpa den här fabriken. Regeringen föreslår också skärpa straff för bland annat gängkriminella som begår brott. Utredningen som gjorts av rikspolischef Petra Lund överlämnades till justitieminister Gunnar Strömmer idag. Så här säger vår politikreporter Ivan Garcia om regeringens förslag.
Alltså, utredningen i stort innebär en skärpning av straffskalorna när det gäller de grövsta brott. Totalt handlar det om hårdare straff för ett 50-tal brott. Man vill höja maximistraffet för till exempel synnerligen grov misshandel, grov våldtäkt mot barn. De saker som kanske sticker ut i den här utredningen är att man vill att straffet för gängrelaterade brott ska fördubblas. Det vill säga så som man gör i Danmark och som flera politiker och regeringen har velat ha. Att en person till exempel som dödar någon på uppdrag av en kriminell organisation och domstolen bedömer att straffet borde bli 12 års fängelse så blir det 24 år istället. Den här fördubblingen ska också gälla skjutningar och sprängningar även om de inte har att göra med organiserad brottslighet. Och det andra som sticker ut här i den här utredningen är att personer som begår flera brott kan få livstid även om de enskilda brotten inte har livstid på straffskalan. Och det är nytt i svensk kriminalpolitik.
Rapporterade Ivan Garcia. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu uppger att den israeliska militären och säkerhetstjänsten under en specialoperation natten till idag hämtat ut 2 döda från gisslan i Gaza. Det här rapporterar Times of Israel. Det rör sig om ett gift par i 70-årsåldern med amerikanskt medborgarskap.